Hej, hej Leif. Hur är läget?
Jo, det här läget är bra så långt.
Härligt, härligt. Underbart, utrustningen fungerar nu. Så känner du dig redo?
Assalamu alaikum och hjärtligt välkommen till Koranpodden. Jag heter Sally och detta är podcasten som hjälper dig förstå Allahs ord och där vi träffar spännande personer och samtalar med dem om hur Koranens budskap påverkar deras liv. Väntan är över. Nu är vi äntligen tillbaks efter ett längre uppehåll med ännu en ny säsong. Fullmatad med spännande intervjuer och innehållsrika och kunskapsberikande serier och avsnitt. Så länge jag har väntat på detta. Du lyssnar på premiäravsnittet för säsong 5 och idag ska du få lyssna på mitt samtal med Leif som efter 40 år som präst valde att konvertera till islam. Jag fick upp ögonen för Leif, eller Ahmed som han numera kallar sig, efter att ha sett den svenska dokumentären om hans liv. Dokumentären heter Bekännelsen. Och man kan se den just nu på SVT Play. Det är en mycket välgjord dokumentär där man får följa Leif och då han bland annat berättar för sina vänner, kollegor och för församlingen om att han har konverterat till islam. Det blir minst sagt en uppståndelse och chock bland hans nära vänner. Här är ett kort utdrag ur dokumentären.
Nej, men du Leif, nu tar vi tillbaka till det där konvertera.
Det innebär att jag har gått över till islam. Jag kommer ju ut med det då och dessutom...
Nej, men alltså det är ju kanske kul att du har kommit ut ur garderoben så att det känns bra för dig själv. Men man kan ångra sig, vet du?
Leif väljer att så småningom flytta till Marokko. Och som tittare får du följa med på hans resa. Efter att ha sett klart dokumentären kände jag att jag var tvungen att komma i kontakt med Leif. För att ställa frågor som aldrig riktigt lyfts under dokumentären. Lyckades komma i kontakt med Leif i Marokko. Han tackade ja till en intervju, vilket jag naturligtvis är mycket tacksam för. I min intervju berättar Leif bland annat om hur han upptäckte kristendomen och vad det var som gjorde att han blev präst. Leif berättar också vad det var som fick honom att ompröva sin kristna tro och den speciella dragningen som han kände för islam. Intervjun avslutas med att Leif läser en koranvers som har berört honom extra mycket. Efter att du har lyssnat klart på denna intervju kommer du känna dig både inspirerad, stärkt och motiverad att fortsätta din egna andliga vandring. Okej, nog med försnack. Här är mitt samtal med Leif, eller Ahmed som han numera kallar sig, prästen som valde att konvertera till islam, lämna Sverige och flytta till Marokko. Men jättekul att du kan ställa upp här på Koranpodden, och som sagt, det är så många som har sett den här dokumentären, inklusive mig själv, som blev väldigt tagna av berättelsen och ditt stora val i livet och liksom lämna allt Sverige bakom dig och prästämbetet och anamma islam som din nya tro. Men det som jag är nyfiken då, som jag tror inte man fick reda på via dokumentären, det är alltså din kristna tro, var den kommer ifrån från början då som du hade med dig. Kommer du från en kristen familj, eller var det här ett eget sökande när du fann kristendomen?
Nej, jag kommer inte från en kristen familj. Min familj var medlem i kyrkan, de döpte sina barn, konfirmerade sina ungdomar, men de gick aldrig i kyrkan. De bad inte, de läste inte i Bibeln. Det var medelsvensson, som man kan säga i Sverige, medelsvensson i Norge. Kyrkan har blivit betydelse för vanliga arbetare, tyckte det.
Ja. Så hur upptäckte du, eller fann du den här kristna tron då, om det inte var så levande i din familj?
Ja, som vuxen så fick jag en del kristna vänner. Mm. Och blev så småningom med i någonting som heter Oslo Kristne Studenterforbund. Mm. Det var en kristen studenterforening också då, och många medlemmar var rätt så politiskt radikala och högkyrkliga. Mm. Och jag trivdes med miljöet där och gick ofta där och betraktade mig så småningom som kristen. Jag började gå i kyrkan, så det var jag då vänner.
Mm.
Som vuxen att jag så småningom nåddes av den kristna.
Vad var det för någonting i den kristna tron eller läran som attraherade dig då?
Ja, det var väl att det var en form för gemenskap med andra. Det var att man kunde få förlåtelse. Särskilt den gemenskap man kunde få via nattvarden som då är viktig i kyrkan. Så gemenskap, förlåtelse, tillbedjan.
Så du kommer, via de här vännerna så kommer du i kontakt med kristendomen, du blir troende. Vad är det som gör att du tar steget för att bli präst?
Ja, då hade det ju gått några år. Jag var ju lite äldre när jag äldre och äldre, men jag var ju passerat 30 när jag började studera teologi, och jag blev då nyfiken på vad mina kristna vänner egentligen trodde på. Jag kunde ju inte mycket om kristen tro, så jag blev lite nyfiken. Och jag kom fram till att jag måste studera teologi för att lära mig mer om kristen tro. Jag började då på det som heter Menighetsfakultetet i Oslo, ett teologiskt lärosäte. Och när jag började där så hade jag egentligen ingen tanke på att bli präst. Det var mest att jag ville lära mer om tron. Men efterhvert så växte den tanke fram att jag vill bli präst. Och jag såg fram emot en dag jag kunde ordinera till präst.
Så du studerade detta i Oslo i Norge. Var det i Norge du blev präst, eller var det i Sverige?
Ja, jag blev då präst i första början i Norge, i Oslo. Mitt i centrum av Oslo. Det var min första prästgärning.
Vad var det som gjorde att du flyttade sen till Sverige?
Det som gjorde att flyttade till Sverige var att jag kom fram till att jag bodde i Oslo hela mitt liv. Det kan väl vara trivligt att bo något annat ställe än Oslo. Och världen är större än Oslo. Då var det ledigt hemskt i norra delen av Norge. Men jag tänkte, nej, dit vill jag inte. Där är det kallt och nej. Då sökte det i norska tidningar efter präster till Sverige. Så ja, varför inte? Språket är så likt. Så jag sökte en tjänst i Sverige, i Dalarna, och flyttade dit.
Hur var det att flytta från Norge till Sverige?
Ja, det var ju inte så... Norge och Sverige är väldigt lika länder, så det var inte så dramatiskt egentligen. Det är, och Dalarna och, är ju väldigt likt Norge egentligen, med mycket skog och... Ja. Nu och lite så det var inte något dramatiskt för det var ingen stor skillnad.
Kan du berätta lite grann vad ditt arbete bestod av som präst? Vad var det för saker du gjorde? Vad var det för någonting du uppskattade då?
Ja, det viktigaste tror jag nog för alla präster är väl att fira gudstjänst då i kyrkan. Och det som hör med till gudstjänsten, eller ofta kan det vara egen gudstjänst, och döpa barn eller vuxna också. Så självklart kyrkliga handlingar, begravning i vigslar. Men också hembesök. Man åker mycket på hembesök i förbindelse med både dop och begravning. Så jag har varit med i kyrkoråd som planerar verksamheten i församlingen. Så finns ju också i Sverige många syföreningar där. Jag har varit med, trots att jag inte kan sy en knapp, så har jag varit med i många syföreningar.
Jag har förstått att syföreningar är ganska populärt i kristna sammanhang.
Jo, i Sverige er det väldigt populärt. Det er väldigt mange syrforeninger, så jeg har vært medlem av utallige syrforeninger opp igjennom de årene jeg har vært prest. Ja da.
Så Leif...
Så, det er så, så varieret arbeidet.
Mm, mm, mm. Så småningom kommer du i kontakt, eller jag tänkte kolla, vad kände du till om islam när du var präst i Sverige och inte hade kommit i kontakt med muslimer? Vad var din bild och uppfattning av islam då?
Ja, jag har ju då som jag redan sagt studerat teologi, och när man studerar teologi så lär man sig också en del om andra religioner. Det är ju först och främst kristna tror man lär när man studerar teologi, men jag lärde mig också om islam självklart. Det gjorde jag. Man studerade islam och så buddhism, hinduism, judendom. Så jag lärde mig, och så har jag träffat en god del muslimer. Jag jobbat det där med flyktingarbete och på så sätt träffat muslimer. Ja.
Men sen kom du i kontakt med islam och en ung man, om jag inte har fel, som inledde, som var processen i din väg att anamma islam.
Egentligen lite innan, för han var liksom slutpunkten, som jag ska säga lite vad som hände innan jag kom i kontakt med honom.
Ja, absolut.
Ja. För då har jag ett lite längre svar. Du får bara skrika till om jag pratar för mycket. För det är, jag har ju lite den, man kallar prästlig sjukan, att jag lätt för att prata.
Nej, men jag vill jättegärna höra din berättelse och dokumentera den och sprida den, dela den med andra. Så du får jättegärna prata på.
Ja, och det som då gjorde att jag så småningom närmade mig muslim, den muslimska tron, och då blev muslim också. Det kan man gå och säga är en trestegsraket. Det är tre punkter på den vägen. Och det första är att jag genom hela mitt vuxna liv har varit väldigt intresserad av Nordafrika och Mellanöstern. Jag har varit väldigt intresserad av konflikten mellan Israel och Palestina, och var ett väldigt, i alla år som präst var jag väldigt Palestina-frälst. Jag har ingenting emot judar, absolut inte. Men jag har väldigt mycket staten Israels politik. Så jag har varit väldigt intresserad av de områden som då, ja, det finns flera länder än de som är muslimska, men Nordafrika och Mellanöstern har alltid intresserat mig. Och det kan man säga att det var det första delen på den här trestegsraketten. Och så kommer del två. Och då måste vi hoppa långt fram. Jag var ju där präst i Sverige, nämligen till 2015. Och i alla år fram till 2015 så hade jag som präst trodd fullt och fast på det jag förkunnat och det jag sysslade med. Absolut, det var inga problem med det. Jag trodde på det jag sysslade med. Men från början av 2015 så började jag mer och mer fundera och söka. Jag har kanske alltid varit lite sökande. Och det var nog område jag började både att söka och fundera då, kan man säga, på början av 2015. Och i och med att jag studerade teologi så kunde jag ju lite om islam, och jag började då känna en dragning, kan man säga, på början av 2015 mot islam. Särskilt på två områden, om jag nu ska prata riktigt dogmatiskt, du får säga från det blir för teologiskt. Nämligen treenigheten och kristologin, synen på Jesus Kristus. Det var de två punkterna jag på början av 2015 började tänka väldigt mycket på. Treenigheten och kristologin.
Ja.
Och vi ska ta flerheten först, Fader, Son och Ande, som är väldigt viktig på kyrkan. Och både islam och kristendomen hävdar ju med bestämdhet att det bara är en Gud.
Ja.
Både islam och kristendom är ju monoteistiska religioner, en Gud. Men det är ju någonting ologiskt med den kristna tron, kommer jag fram till. Samtidigt som kristna tror på en Gud, så bekänner de kristna en tro på Fader, Son och Ande. Och det är ju lite ologiskt på något sätt. Jag har genom mina många år som präst förtvivlat dragit mig håret för att komma på ett bra sätt att förklara treenigheten.
Mm.
Det är inte lätt av det skälet att det är ologiskt.
Ja, precis.
Och här kommer då islam som en gåva till oss. Mm. Du behöver inte att dra dig håret för att förklara treenigheten, för den finns inte.
Mm.
Gud är en.
Mm.
Och här kan vi läsa Koranen 19:92, föreställningen att en nåderike Gud har avlat en son är oförenlig med hans gudomliga majestät.
Mm.
En far och en son är ju lika, men detta det strider mot att Gud är oförliknelig. Ingenting, absolut ingenting är som Gud. Det kan vi också läsa i Koranen 42:11. Ingenting är som han. Han som hör allt och ser allt. Och i Koranen 19:36 så citeras så till och med Jesus som sa dem: Gud är min herre och er herre. Honom ska ni dyrka.
Så...
Vi behöver inte använda håret för att förklara treenigheten. Gud är en punktslut. Logiskt, mycket logiskt.
Ja.
Så till kristologin, om du orkar höra om det också.
Ja.
Läran om Jesus Kristus. Den lära att Jesus dog på korset.
Mm.
Här kan vi lyssna till Koranen 4:157. Vi har dödat Kristus Jesus, Marias son, som påstås att vara Guds sändebud. Men det dödade honom inte. Och inte heller korsfäste honom, fastän det för dem tedde sig som. Enligt kristendomen så dog Jesus på korset för att sona den arvsyn som befästade mänskligheten. Koranen tar mycket bestämt avstånd för detta. Islam tror ju inte att det finns någon arvsyn. Islam har en mycket mer positiv människosyn. Vi har ingen arvsyn. Och därför behövs det inte att någon dör för att sona vår arvsyn. Jesus, han dör inte på korset. Detta är på många sätt väldigt befriande, tycker jag.
Mm.
Tanken på att Jesus har dött på korset för att hjälpa oss är ju svår att ta till sig. Väldigt svår. Ännu svårare blir det ju om det är Gud som dör på korset, som kristna tror.
Mm.
Det är ju helt obegripligt att Gud skulle dö på ett kors.
Mm.
Men tack och lov. Jesus dog inte på korset. Någon annan, till exempel Judas, dog heller inte i hans ställe, som många tror. Nej, nej. Jesus var en profet, en stor profet, en väldigt stor profet, sänd av Gud för att förkunna sanningen för oss människor. Till exempel den sanning att det senare skulle komma en väldigt stor profet, nämligen Muhammed. Jesus dog som alla en naturlig död. Han blev heller inte i fysisk mening upphöjd levande till himlen. Det är det också många som tror. Det står i Koranen 4:158. Där står det att Gud upphöjde honom till sin härlighet.
Mm.
Men det betyder ju inte att Gud i fysisk mening upptog Jesus levande till himlen. Nej, nej. Betydelsen av versen är att Jesus blev innesluten i Guds nåd. Detta var en förmån som kom alla profeter till del. Vi kan glömma den fantasirika upphöjelsen av den levande Jesus till himlen. Vi kan glömma detta som strider mot alla naturens lagar. Koranen är en intelligent bok. Koranen talar till vårt förnuft. Vi behöver inte att gå på akord med vårt förnuft för att ta till oss Koranens budskap. Koranen är logisk. Den är inte svår att ta till sig. Den talar till vårt förnuft. Detta var del 2 om varför jag blev muslim. Och så kommer jag det du var inne på, del 3. Det är lite kortare och inte så dogmatisk. Det är så att jag genom hela mitt prästliga liv har jobbat med att hjälpa flyktingar. Det gjorde jag också det sista stället jag tjänstgjorde, Småland. Jag samarbetar bland annat med SFI:s sällskap för invandrare. Jag känner mycket väl en av lärarna där. Hon jobbade också mycket i kyrkan. Och hon ringde och frågade mig en gång vi träffades. Du som är ensamstående och har ett stort hus. Du kan väl tänka dig att ha en flyktingboende hos dig. Det hoppas jag du kan. Han är sjuk och trivs inte med att bo på flyktingboende. Jag behövde tänka mig om en veckas tid innan jag svarade. Särskilt för att jag är hundar och många flyktingar och är väldigt hundrädda. Men efter en veckas tid så svarade jag och förstod att han var inte hundrädd. Så jag sa ja. Så den här flyktingen från Marokko, Abdella, han flyttade in hos mig. Abdella är troende muslim. Han ber 5 gånger om dagen och besöker moskén då. Detta var december 2015. Jag hade ju då kommit mycket långt på vägen mot islam. Så det var spännande att få en troende muslim i huset. Abdella och jag hade många spännande och lärorika samtal om islam. Han var mycket kunnig. Han både bara är mycket kunnig. Han kom också med lite elaka kommentarer till mig.
Mm.
Jag ber på vattnet, sa han. Jag ser aldrig att du ber. Ber du bara i kyrkan och du får betalat för det? Jag läser Koranen. Jag ser aldrig att du läser i Bibeln. Läser du bara i Bibeln och du är i kyrkan och får betalat för det? Sådana kommentarer kunde han komma.
Mm.
Så kom sommaren 2016 och Ramadan. Och jag genomförde det där Ramadan. Jag kunde ju inte gå och sitta och äta när han inte åt. Det tyckte jag var lite svårt. Så jag genomförde som sagt Ramadan. Samtidigt som jag jobbade som präst. Han tyckte förvärt att jag skulle be med honom. Jag tyckte det var fel. Jag var ju präst. Men jag gjorde det ändå. Jag var tillsammans med Abdella. Abdella hade en god vän som heter Omar. Och som är och var imam i moskén i Huskvarna utanför Jönköping. Adela besökte Omar i moskén i Huskvarna och berättade om mig. Jag bor hos en gammal gubbesam som är lite reservfattig för mig. Och jag tror han är att bli muslim. Du måste ringa honom. Och det gjorde Omar. Han ringde och bjöd in mig till moskén. Vi besökte moskén. En fredag, var med på fredagsbönen, hade ett längre samtal med Omar och fick med mig massor av böcker, bland annat Koranens budskap på svenska. Jag besökte senare moskén så ofta jag bara kunde, trots att jag fortsatte som präst. 8 december 2017 kom så den stora vändpunkten. Efter fredagsbönen framförde jag den muslimska trosbekännelsen. Framför 500 mycket glada och applåderande fredagsbönsdeltagare. De tyckte det var fantastiskt. När de fick höra att jag har varit präst i nästan 40 år. Nu var jag muslim fullt och helt. Problemet var. Jag hade ju för längst planerat in 3 gudstjänster till. Jag genomförde dem. Det var självklart helt fel. Det var fel mot kyrkan. Det var fel mot moskén. Det var rent hyckleri. Mina kristna vänner talade idag med fattning. De tyckte att det var lite småroligt att disse 3 kyrkorna i Forsherrabygdens församling säkert är det enda kyrkor i hela Sverige som har haft en muslim till att fira gudstjänst. Men det är ju inte roligt. Det är rent hyckleri. Men nu är muslim fullt och helt. Efter disse 3 gudstjänster gick inga fler gudstjänster. Tack vare de 3 punkterna jag nu har tagit upp med Abdella som den som verkligen fick på över gränsen, så är jag nu muslim. Enligt Omar, imamen, så var Abdella sänd av Gud till mig för att leda mig fram till målet, islam. Abdella var kort och gott Allahs medarbetare för att leda mig fram.
Abdella.
Det var ett mycket långt svar.
Ja. Nej, men det är exakt det jag vill höra också. Eftersom jag kände att när jag hade tittat på dokumentären så ville man veta mer. Så det är jättekul att höra den här 3-stegsraketen som tog dig till islam. Jag tänker att det finns en viss uppfattning bland vissa kristna där de säger att om man blir muslim så glömmer man bort Jesus. Jesus blir inte viktig längre och man överger Jesus och börjar tro på Mohammed istället. Vad har du för svar till de kristna som kommer med den kritiken att du har övergivit Jesus tro och Jesus som person?
Faktum är ju att det står väldigt mycket om Jesus i Koranen. Och han framställs på ett mycket, mycket positivt sätt. Det är också många angrepp i Koranen på judefolket som inte trodde på Jesus födelse, jungfrufödelse av Maria. Så Jesus har ju en mycket positiv roll i Koranen. Men inte som Guds son, inte som Gud, men som en stor profet som är sänd av Gud för att förkunna sanningen.
Mm. Jag tänker på en annan sak också. Nu när du har anammat islam och tror på det sista sändebudet, profeten Mohammed, över honom var Guds frid. Vad fick du för känsla när du började studera hans liv och läsa om hans lära och vad han lär ut? Kändes det som någonting märkligt eller någonting som liksom passar den bakgrund som du har?
Ja, jag har ju läst några böcker och jag fick ju en väldigt tjock bok om Muhammed av Omar som jag har läst, och det är ju mycket spännande. Han levde ju ett fantastiskt spännande och innehållsrikt och varierat liv, både som skrev ner tog emot budskapet från ängeln då som blev till Koranen, men också på många andra punkter ledde samhället i Medina, och ja, han var ju en väldigt spännande person egentligen.
Jag tänkte också, nu när du börjar liksom lära dig mer och mer om den muslimska tron, vad är det för någonting som du lär dig som du uppskattar i den muslimska tron, som är ganska rik och så?
Ja, det som är särskilt uppskattat i den muslimska tron är ju bönelivet, som du har inrättat i fasta tider, som man och med vår hela kroppen är med egentligen. Man ber inte bara med ord, men med hela sin kropp. Hela människan är med i bönen, och till fasta tider, ett inrutat böneliv. Det tycker jag kanske är det allra mest spännande och positiva vid islam.
Mm. I dokumentären så får man ju följa dig när du lämnar Sverige och flyttar till Marocko. Du säljer ditt hus, du blev av med dina saker. Vad var det som gjorde att du tog det steget och lämnade Sverige till Marocko?
Ja, det var ju så att Abdella, den här flyktingen som bodde hos mig i Småland, han blev ju utvisad. Och han satt ju först några månader på Migrationsverkets förvar och blev så utvisad och tillbaka till Marocko. Jag besökte honom med detta på bara flera gånger. Och då sa han, du jobbar ju inte någonstans, du är muslim, du jobbar inte. Du har din person och den kan lika gå sändas till Marocko. Ett stycke, kom efter mig till Marocko. Kom till Marocko, sätt dig på 12 000. Kom till Marocko, du får goda vänner där. Jag är ju där och min mamma och min bror. Så du kom till Marocko.
Så ja. Hur länge har du bott i Marocko nu?
Ja, jag lämnade ju Sverige i maj 2018 och körde min gamla Volvo med hundarna ner till Marocko. Det var SVT:s folk, de som har gjort filmen, reporter och fotograf, de körde bilen ner till Marocko.
Okej.
Okay. Och så filmade de under mest, så kom inte det så mycket med i filmen, för den blev för lång. Men de körde mig till Marocko, det tog 6 dagar.
Så hur är livet nu i Marocko nu när du har bott där ett tag?
Det är ju både spännande och lite annorlunda. Som muslim i Sverige så tillhörde jag ju en minoritet, även om det är en rätt så stor minoritet också, men i Marocko så tillhör jag en majoritet. Så är ju gatubilden är ju väldigt speciell i Marocko. Det är kafékultur, så det är kaféer överallt. Då kraftar min höga ålder så törs jag inte gå på kafé nu på grund av coronan, men Men annars så tycker jag det är väldigt roligt att gå på kafé i Marokko. Där kan man sitta och dricka kaffe eller te och träffa människor. Och det är en kafékultur. Där sitter folk, många sitter och spelar olika former för spel eller de pratar. Så går ju då de flesta kvinnor med slöja. Ja. Det är så vanligt att man nästan reagerar när man träffar någon som inte går med slöja. Ja. Så är det ju många moskéer och bland annat, det finns nästan inget ställe där du inte hör böneropen. Du bor nästan alltid rätt så nära en moské, hur man än bor. Det är väldigt, jag bor ju i en, det är inte så väldigt stor stad, men jag bor ändå i en stad och det är väldigt folkrikt här. Folk är ute till 9 och 10 på kvällen. Mm. Och de springer och promenerar och springer och cyklar och spelar fotboll. Och de håller sig verkligen i form av väldigt mycket ute. Och det är också affärer, ja, dessa stora matvaruaffärerna, det är ju vanligt förställt när du går in. Men väldigt många affärer är ju bränt ut på trottoaret så du kan köpa kläder och mat och frukt och allt ut på trottoarerna på marknader och allt. Och där är det folk på den 9 och 10 på kvällen som går och tittar på kläder och köper grönt och frukt. Och, så det är väldigt folkliv kan man säga överallt och väldigt många människor. Mm. Så tycker jag att det är väldigt vackert land. Och så marokkanerna är väldigt vänliga. Mm. Det är välkomna och sociala. Första månaden efter jag kom hit så när jag kom på gatan, människor jag aldrig hade sett, men som då hade ju förstått att jag en nordeuropeer till och med hade kommit till Marokko. De önskade mig välkommen till Marokko, jag hoppas att det var bra. Så det var väldigt välkomnande, väldigt av människor.
Mm. Jag tänkte fråga en sak, Leif, också i dokumentären får man se dina kristna vänner, hur de blir chockade över ditt beslut, hur de blir besvikna och hur de till och med en reser till Marokko för att försöka prata dig till rätta och försöka få dig att komma hem, att du har gjort ett felaktigt beslut. Hur reagerar du på deras reaktion?
Ja, de reagerade med blandningar på det. Chock och överraskning, förtvivlan, kanske ledsnhet. Det ser man ju i filmen också på dessa tre som är med i filmen. Och jag berättar från Marokko att jag har konverterat att de blir mer eller mindre chockade. Och, ja. Men vi är ju men vi är fortfarande gode vänner, det är vi absolut. Mm. Vi är gode vänner och jag har ju en väldigt god vän som jag känt till för att studera teologi i Oslo. Han blev också väldigt chockad över detta. Men vi är gode vänner, vi pratar på WhatsApp en gång i veckan och är gode vänner. Men det är klart han blev väldigt chockad, det blev han.
Mm, mm.
Men vi är gode vänner. Både mina vänner i Norge och i Sverige, de kan ju skilja på sak och person. Ja. Och det är ju viktigt. Jag är ju så sagt en samma person idag som innan konverteringen. Vi kan prata om de samma saker. Och jag har de samma intresse och så vidare. Så det, jag är fortfarande, jag har ju varit i år på grund av filmen 2 gånger i Sverige. Och då har jag ju träffat mina vänner, bland annat den är Eva då som kom till Marokko och träffade jag både när jag var i Sverige i januari för att slutföra filmen och när jag var på premiären i augusti så träffade jag Eva. Och Per Persson som också var med i filmen och träffade jag också. Och Gudrun Seifert Kampon, hon var också med i filmen.
Mm.
Och vi är fortfarande vänner, absolut.
Skönt att höra faktiskt. Jag har 2 sista frågor innan jag släpper dig fri. Och den näst sista frågan är, om du fick möjlighet att ge ett gott råd till dig själv som ung, nu när du varit med i den här långa resan, om du kunde vända dig tillbaka till din unga jag, vilket råd hade du då gett dig själv?
Det var den svåraste frågan. Men det var ju så att idag är jag väldigt öppen och social och glad och utåtriktad att jag kan stå framför människor och prata. Men det var inte när jag var ung. Jag var egentligen väldigt blyd och osäker som ung. Men det är många år som pressat har gått det. Men så jag hade säkert sagt till mig själv att du ska tro på dig själv. Du ska ha respekt på dig själv. Du ska tro att du kan någonting. Du kan säkert väldigt mycket. Det råder jag säkert ut mig själv.
Ja, jag tror det är ett sånt gott råd som vi alla behöver ställa eller ge till oss själva faktiskt. Då har vi kommit till den sista frågan och det är om du kan dela med dig av en koranvers som berör dig lite extra mycket. Vilken koranvers hade det varit i så fall?
Ja, det var ju svårt att ta ut, men jag har valt en koranvers då. Och det är 5:48 i Koranen, sura 5:48. För den är kanske lite konstigt för många, men det är nog så. För var och en av er har vi fastställt en lag och en levnadsregel. Om Gud hade velat hade han helt visst gjort det till ett enda samfund. Men det var hans vilje att sätta er på prov genom det som han har skänkt er. Tävla därför med varandra om att göra gott. Till Gud ska ni aldrig vända åter, och han ska upplysa er om allt det som ni var oense om. Och det var då koranversen. Och Koranen förkunnar här då mycket klart att det är alla trossamfund som är grundade på en uppenbarelse, så ligger en viss sanning, ett element av sanning ligger i alla uppenbarade trossamfund. Koranen är väldigt unik. Den är ökumenisk, som man säger i kyrkan. Den är väldigt unik. För var och en, och det tycker jag är spännande. Och för var och en har Gud fastställt en lag och en levnadsregel. Och det är, här är Koranen mycket, mycket unik. Den utestänger inte andra trosriktningar, till exempel kristna judar, från att uppnå Guds nåd. Det tycker jag är spännande. De som tror på den enda guden och tror på domens dag och som lever ett rättskapens liv ska inte känna fruktan. Jag tycker det är spännande egentligen. Tävla därför med varandra i att göra gott. Till Gud ska ni alla vänta åter. Skillnaden mellan muslimer och icke-muslimer bör spåra dem till att tävla med varandra i att göra gott istället för inbördes fiendskap. Koranen är unik. Den är inte dogmatisk. Livet är viktigare än dogmerna. Det rättskapna livet, det är det viktiga. Vid sidan av tron på den enda Gud och på domens dag.
Vad fina tankar, Leif, och en fin koranvers som är viktig för oss, speciellt i den här tiden där det finns en del motsättningar mellan människor. Att hitta det goda och tävla i det goda är nu ett viktigt budskap. Jag tackar så hemskt mycket och jag är så glad att du ställde upp idag på den här intervjun, och jag kan inte vänta tills jag ska släppa den här, och jag vet att det är så många av mina lyssnare som väntar och är nyfikna på att få höra det som jag har fått höra idag. Det har varit väldigt lärorikt för mig och jag önskar det bästa för dig.
Så jag har säkert sagt mycket om islam som du inte tycker stämmer, men det är så långt jag har kommit.
Och vi har respekt för våra olika resor och för våra olika slutsatser. Det viktigaste är att vi tror på en Gud, vi tror på Guds uppenbarelse på domedagen och vi försöker göra gott och rätt. Så jag uppskattar din ärlighet och uppriktighet. Och önskar dig bara det bästa och hoppas inshallah att få träffa dig här i Sverige eller kanske i Marokko eller någon annanstans, jag vet inte. Men det skulle vara kul att träffa dig fysiskt någon vacker dag.
Ja, jag kommer säkert till Sverige framåt sommaren när pandemin har lagt sig och vi har fått många vaccinerade och så helt tryggare.
Ja, ja. Inshallah, inshallah. Okej, okay, Leif, jag tackar så hemskt mycket och önskar dig en trevlig kväll.
Ja, tack detsamma. Tack så du har. Ja. Ja.
Salam alaikum.
Tack för att du lyssnade på min intervju med Leif Ahmed. Något som jag tar med mig från mitt samtal tillsammans med Leif är hans uppriktighet och ödmjuka inställning i att ständigt söka och följa sanningen var han än finner den. I dokumentären Bekännelsen säger han: vi människor är ju sökande och jag är också sökande. Trots att jag är så gammal är jag inte på slutet med att söka. Slutcitat. Trots hans höga ålder gav Leif aldrig upp sökandet. Må Gud belöna honom för denna ödmjuka inställning. Leif får mig att minnas en koranvers som vi finner i kapitel 5. Gud säger: وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبَهُم مَّوَدَّةً لِّلَّذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إِنَّا نَصَارَى ذَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِّيسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنَّهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ. Och du ska helt säkert finna att de som kommer de troende närmast i vänskap av alla människor är de som säger: vi är kristna. Det finns nämligen bland dem präster och ordensfolk som sällan visar högmod. Slutcitat. Om du fann samtalet inspirerande så skulle jag uppskatta om du delade den med dina vänner och bekanta. Skicka dem ett mejl eller ett sms med länken direkt till intervjun koranpodden.se/150. Flera lyssnare har lämnat meddelande i våra telefonsvarare och här är ett sådant meddelande som jag vill dela med dig här nu.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Jag vill först tacka att Koranpodden finns. Det som ger mig mest är lugn i vardagen, tips på hur man löser problem, vägledningar hur man ska vara som människa, att man ska vara god och ha tålamod. Det mest inspirerande avsnittet är om avsnittet om Josef. Och det man ska tänka på som människa i dagens samhälle är att när man har problem så ska man tänka att det finns alltid någon annan i den här världen. Om inte som man kanske inte lever just nu, som har levt, som har haft vanliga problem, som kan hjälpa en på traven att lösa sitt problem. Det enda som är att man har tålamod, respekt och omtanke, så löser man det mesta. Aleikum salam.
Du har så rätt, bror. Med tålamod, respekt och omtanke kommer vi långt. Tack för att du tog dig tiden och lämnade detta meddelande. Det värmer verkligen. Vi behöver ditt fortsatta stöd för att fortsätta leverera nya säsong med intresseväckande intervjuer och samtal. Gå in på vår hemsida koranpodden.se och klicka på donera i menyn. Där hittar du både vårt Swish och bankgironummer. Via hemsidan kan du också mycket enkelt registrera dig som månadsgivare. Du stöttar då automatiskt Koranpodden varje månad med minst 50 kronor. Det kan låta lite, men det gör stor skillnad. Så må Allah belöna dig för att du möjliggör för oss att fortsätta detta viktiga arbete. Nästa vecka är jag tillbaks inshallah med den nya säsongens andra poddavsnitt. Det blir ett gripande samtal med Nishna om hur Allah räddade henne från ett tungt drogmissbruk. Här är ett kort utdrag från den intervjun.
Nej, men alltså, man spyr, man mår illa, man har ont i hela kroppen. Det känns som att skelettet i kroppen på något sätt går av. Jag kan inte förklara känslan ens. Jag har aldrig haft så ont i hela mitt liv. Jag trodde ju att jag skulle liksom nästan dö. Så kändes det.
Missa inte den nya säsongens andra poddavsnitt. tillsammans med Nishna då vi pratar om missbruk, dess konsekvenser och hur man kan ta sig ur ett beroende. Missa absolut inte detta avsnitt. Följ oss på Facebook och Instagram om du inte redan gör det för inspirerande och upplyftande koransitat under hela veckan. Och vill du komma i kontakt med mig eller tipsa om någon som du vill att jag intervjuar, så gör du det lättast genom att mejla mig på hej@koranpodden.se. Då återstår det bara för mig att önska dig en härlig, härlig vecka. Tack för att just du lyssnar på Koranpodden. Vi hörs igen nästa vecka på måndag, inshallah. Ta hand om dig tills dess. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.